Om 4 dagar stänger vallokalerna.
Kommer Socialdemokraterna förlora på kärnkraften än en gång?
Och har valfebern stigit oss alla åt huvudet? Eller är det lite för svalt?
Det här är Politiken med Maggie Strömberg, Torbjörn Nilsson och Henrik Torehammar.
Maggie, det är 4 dagar kvar. Hur känns det?
Jag längtar så otroligt till den 12 september.
Då valrörelsen börjar på riktigt?
Exakt. Valrörelsen 2.0, som en moderat uttryckare som jag pratade med i veckan.
Men du vill att det ska vara över det här?
Men alltså jag är inte superförtjust i valrörelse. Alltså. Jag vet att man får inte säga det i vårt jobb. I början av valrörelsen så tycker jag att partierna har vässat sig. De kommer med massa intressanta förslag. Jag bara, alla är så smarta. Jag kan rösta på vem som helst av er. Jag gillar er. Och sen ju längre tiden går, och nu är det 4 dagar kvar till valet. Så igår smsade jag typ en kollega och bara, jag måste rösta blankt. De är alla idioter. Och där brukar jag landa i
nu,
slutet.
Nu tycker jag att alla partier är som skämdost.
Ja, nu tycker jag de är på sitt sämsta alltså.
En sak som verkligen har hänt, tycker du att det är sämst också då, undrar jag. Magdalena Andersson har ju haft 2 stycken pressträffar sedan vi pratade senast. Som båda har varit lite ovanliga för att vara en valrörelse. Först hade hon ju en pressträff där hon sa att de skulle sluta valkampanja. Och åka runt i Europa för att förhandla ner elpriserna. Och sen hade han en pressträff med Riksbankschefen och Finansinspektionens chef om hur man ska garantera lån kortfattat för att elbolagen ska kunna betala sina säkerhetsavgifter in på elbörsen så att elbörsen inte ska krascha.
Och däremellan lyckades hon få in en push om att talmannen kallar in ledamöter. Så att det var ju ganska många delar av statsapparaten som på något sätt stod i att hjälpa statsministern att göra detta osjälviska för att rädda, ja, bara hela Europa mot Putin.
Man har ju dock inte märkt av så mycket Magdalena Anderssons Europaresa, eller som var i Dalarna häromdagen. Hon är i Uppsala idag. Men hon ställde ju in agenda i söndags mot Jimmy Åkesson. Kanske var det då hon...
Nej, de sa också när jag ringde på fredagen och frågade okej, vad är det hon ställer in? Då var det ändå något slags torgmöte eller kampanjaktivitet på lördagen. Men annars så... Och då sa de eventuellt ska vi ställa in Kärna Ängar, alltså Bålänge också.
Men det gjorde de inte.
Men det gjorde de inte. Det kanske inte är någon i Europa som vill prata med Magdalena Andersson. Jag vet inte.
Vi blev ju väldigt nyfikna när hon sa pausa. Eller att, jag kommer inte ihåg hur hon uttryckte sig, någonting om att jag kommer lägga mitt valrörelsearbete lite åt sidan. Någonting skulle i alla fall liksom dras ner nivån på det här. Och man tänkte så här, alltså baller move. Att som statsminister känna sig absolut. Socialdemokraterna kan vara stöddiga, men att säga så här. Vår statsminister lämnar nu den nationella scenen, ställer in alla dueller, alla valdebatter bara för att liksom lösa en problematik som hon just nu insåg, shit, vi har ett möte på fredag, jag springer ner, jag bara nätverkar skiten ur detta så löser vi det hela. Och när vi ställde frågan på pressträffen, Svenska Dagbladet, så var ju ändå svaret så här. Jag ska dra ner på förberedelsetiden jag lägger på debatter, vilket också är så här. Om inte jag kan säga ett enda rimligt svar. Så har ni svaret där. Ursäkta mig att jag verkar lite babblig och liksom så här dålig här. Jag har försökt återigen ha en ny front emot Putin.
Frågan är om det inte hade varit bättre dock att ställa in debatterna. Så tycks ju Moderaterna i alla fall resonera. Att det är deras... Det här, nu kommer Ulf Kristerssons starka vecka. Där han ska visa upp sig i debattteknik.
Två dagar innan valet. Det är då allting vänder.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det känns ju som att sista veckan handlar allt om elen. nu är vi i EU. Först var det brott och straffvalet. Sen var det Annie Lööf byter sida-valet. Sen var det SD-rön Moderaterna-valet. Och nu är det elprisvalet.
Mm. Mm. Och det går ju uselt för Socialdemokraterna i den frågan. Så det är väl själva anledningen till att de här pressträffarna hålls och att vi sitter här och pratar om det. Hur dåligt kommer det egentligen gå för Socialdemokraterna i ett val som präglas av den frågan så pass mycket sista
veckan?
Ja, men
det är ju intressant. Jag pratat lite med partiledningspersoner om detta, och det är ju uppenbart att de själva gör analysen att de har missat den här frågan. Att de var sena på bollen, har liksom haft ett mycket kort, alltså har tänkt så här, men kärnkraft kan ju inte lösa något på kort sikt, och inte fattat dels då hur stark den här frågan är för högern, men också något slags engagemang i den här frågan hos en viss typ av väljare som också har då satt sig in i varenda teknisk detalj kring kärnkraft, alltså som är så kärnkraftsöverintresserade personer, och de verkar de liksom stöta på när de är ute och knackar dörr och har lite svårt att då kanske
men det samtala låter ju, med. Det låter ju fascinerande om de säger det. Alltså den här frågan har ju existerat sedan Ebba Busch drog upp den i en valdebatt 2018. Blivit jättestor under mitten av den här mandatperioden. Inte bara av omvärldshändelser, utan för att högern har omdefinierat hela klimatdebatten till att bara handla om energi. Och energidebatten handlar bara om kärnkraft, och kärnkraftsdebatten handlar bara om, därför har regeringen lagt ner Ringhalsreaktorerna och därför allt skit. Det här har ju varit på uppsegling åtminstone ett halvår.
De har inte fattat
Hur
det.
Hur kan man missa det?
De har
det?
Inte fattat det.
Men för det är ju just också det högerproblemformuleringen här. För att om man säger så här, elpriser rusar. Det finns ju mycket man skulle kunna göra. Man skulle kunna införa den här hårda stalinistiska idén om Sverigepriser som var helt vansinnig, som nu alla bara, nej men gud, vad konstigt. Varför lät vi liksom el bli liksom en marknad? Nej, nu verkar det vara så här, bara, Vänsterpartiet hade rätt.
Ja, Vänsterpartiet har verkligen... Många börjar ge Vänsterpartiet rätt i den frågan.
Precis,
kanske inte exakt i konstruktionen.
Det finns ju många steg på vägen som inte hade behövt landa i att svaret är mer kärnkraft, och där är ni liksom inte trovärdiga sossar.
Nej, de är ju inte riktigt det. Och det är det som är det liksom historiskt ironiska, tycker jag. Jag har ju tittat på valvaka som vanligt, och eftersom det är elprisvalet så tittar jag på 1976 års valvaka. Alltså kärnkraftsvalet.
Ja, kärnkraften, som Lars Werner sa, att det här var inte ett kärnkraftsval. Kärnkraften diskuterades mycket hårt i den tidigare delen av året. Sen försvann den lite grann under sommaren.
Alltså, och där är det ju, där klipper de in på valvakan en debatt mellan Olof Palme och Thorbjörn Fälldin. Från slutet av valrörelsen, där Thorbjörn Fälldin då har sagt till svenska folket, det kommer inte laddas några kärnkraftverk om jag blir statsminister. Det lovar och garanterar jag. Och Olof Palme, som fattar att det här inte kommer hålla det löftet, är så förbannad.
Om du sitter och säger att utav ekonomiska skäl inte kan byta väg, då har du erkänt att vi är det systems fånge som du är en företrädare för.
Jag förstår att nu är jag lite grann i panik, för det här föll. Och det kravet som medborgarna har att ställa på oss, det är att vi kan ha olika meningar, olika bedömningar. Vi ska tala sanning när det gäller fakta. Och Centerns sparprogram är en bluff. Alla era argument har fallit. Kvar har ni en feltolkning av en gammal broschyr.
Och de når verkligen inte varandra på något sätt i den här liksom debatten.
Men vad tyckte Palme då?
Alltså Palme här 1976 är som Socialdemokraterna är 1976. Det är de som har tagit kärnkraften till Sverige. Jag menar, Palme fostrad av Tage Erlander. Tage Erlanders, ett av hans första beslut var att tillsätta atomkraftutredningen. Eller om den hette atomutredningen. 1946. Kärnkraft är ju liksom det modernistiska, det är fjädern i det modernistiska folkhemmet som de skapar. Människan kan göra nästan vad som helst. Vi kan skapa hur mycket billig kraft som helst på det sättet. Det är ju fantastiskt.
Teknik. Star Trek-optimismen.
Ja, exakt.
Och men så vad kommer,
ja, så kommer den här civilisationskritiska galningen Thorbjörn Fälldin från landet och börjar säga att det här är farligt. Det blir avfall. Och socialdemokratin hamnar på helt fel sida. Alltså folk ändrar sig och de fattar inte det. De håller fast vid att kärnkraft är bra. Folk tycker det är hemskt. Sista veckan där 76 så säger 4% i sig för att vi kan tänka oss att byta parti bara för kärnkraften. Och de förlorar nu. Och sen så efter många turer så blir det den här folkomröstningen 1980 och Socialdemokraterna binder sig på något vis vid att så här, vi ska avveckla det här. Och nu är de ju lika fel som de var 1976. Nu har de inte hängt med på att det har svängt folk i någon slags majoritet eller tillräckligt många vill ha kärnkraft. Men de framstår som att de inte vill ha det. Och så måste de göra det här snabba bytet inom valkompass på SVT. Jag vet inte var de ska ta vägen. Ja, men, förutom att de alltid hamnar fel med kärnkraft.
Handlar liksom också alla debatterna om detta. När det är klimat så handlar det om detta. När det är ekonomi så handlar det om detta. Och de får inte prata välfärd. De får inte prata liksom, skatter.
Nej, och därför har jag börjat tänka att kärnkraften är ju den riktiga akilleshälen för Socialdemokraterna. De har aldrig någonsin i historien, förutom på liksom 60-talet, hamnat rätt i den frågan.
Kan man säga att kärnkraften är radioaktiv?
Alltså ja, det kan man men, väl säga.
Nej men Ebba Busch vill ju starta Barsebäck igen. Sa hon ju på pressträff förra veckan. Och,
men det är MUF som sjunger om det. Och det är konsten som vinner oftast.
Ja, men jag
vadå, har MUF sjungit om Barsebäck?
Ja, men i sin valsång så sjunger de om. Jag kände det när jag satt på Ebba Buschs Barsebäcks pressträff. Då frågade ju alla om danskarna efteråt. Så här, men vad ska danskarna säga? Men jag kände mig så här, men vi hade ju en folkomröstning. Och så tänker jag på detta också när jag ser Thomas Ramberg, Ekots politiska kommentator, som är också väldigt energiintresserad, sitta och diskutera den här frågan med Elisabeth Svantessons budgettjänstemän, som också är väldigt energiintresserade. Och Thomas är lite äldre än dem, och då har jag tänkt att liksom, den generationen som tyckte så här, den här frågan var ju avklarad, eller liksom Per Garton som startade Miljöpartiet, och sen så fick de lägga ner reaktorer, och de vann ju. Och så nu är den tillbaka igen, och så är det alla de här unga människorna som inte ens minns valet 76.
Och, eller folkomröstningen.
Nej, men det är något som är svindlande i politiken, att det kommer tillbaka på det där sättet.
Något väldigt vackert.
Strider som man trodde var avklarade. Folk kommer liksom dö och kärnkraften kommer fortfarande finnas kvar.
Och jag tyckte det var väldigt intressant i din text om den här liksom socialdemokratiska rädslan. Det är väldigt svårt att ha, när man inte var med om Harrisburg till exempel.
Ja.
Att, liksom, man kanske förstod någonstans att det kändes så här, nej men shit, världen håller på att explodera. Nu på grund av detta, vi måste liksom, det är på en helt annan plan än att vi ska elvärma villor på ett enkelt sätt eller gött med industri. Och det här blir ju, jag tänkte på nästan samma sak som att så här, ibland anklagas så här, vänstern för att så här, det bästa för omfördelning, det är ju ett rejält världskrig med depression. Då tar med tusan, då blir det bra gini efter det. Och lite samma sak säger det så här, typ att för miljörörelsen eller antikärnkraft, det är ju en gigant.
Fukushima,
ja, det är en gigantisk hemsk kärnkraftsolycka som är så här, fruktansvärd. Och det är alltid det här att det hemska som ska hända som blir då reaktionen och blir stödet för den andra sidan.
En riktig apokalyps.
Det är många som drömmer om undergången nu, så ja, håll tummarna Per Garton.
Men har de några möjligheter att vända det här Socialdemokraterna sista veckan? Alltså, att, kan de gynnas? Kan ni se något där de gynnas av den här energidebatten?
Men statsmannamässigt, förlåt, nu måste vi ändå alltid ge Magdalena Andersson. Hon var statsministern, det är inte Ulf Kristersson. Hon kan liksom ha en annan arena. Det var ju ingen som kritiserade med kreditgaranti. Det var kanske så här liksom att Ingves var så här, alltså det är ingen ko fara på isen, nattisen, var det där
uttrycket. Vet du, nu får du ta det långsammare, jag fattar inte.
Det där andra hon gjorde på lördagen när hon lovade pengar.
Nej, Stefan Ingves var med.
Precis, Stefan Ingves och Thedéen. Mm. Då var ju de mer så här, nej, det är inte så att vi har en 90-talskris i antågande, utan, men det här är ju en bra grej för att lugna ner marknaden.
Lite olika tonläge på myndighetscheferna.
Ja. Och, men återigen, en bra liksom, kompetent sak att göra som experter tyckte så här, det var tumme upp på detta. Så det får man väl ändå ge Socialdemokraterna rakt av, att kompetenta krislöserskan. Plus
de försöker ju vända det till det. Men när jag pratade med folk om detta i veckan så var min bild att de själva tycker att det de gynnas av är att Moderaterna så tydligt har sagt nej till energiöverenskommelsen. Och att, eller,
att de käbblar.
När de
har blivit käbbelpartiet.
Vi vill ha nya energisamtal, så säger Moderaterna nej till det. Mm. Och att det kommer skapa badwill i näringslivet och hos de som tycker att det är jätteviktigt att SOM gör upp om de här frågorna. Och det kanske kan gynna. Jag vet, det låter lite som ett halmstrå tycker jag. Men så verkar de tänka själva. Att, det är då, att Moderaterna har skött den biten dåligt.
Men förköper vi grundanalysen att någonstans det finns jättemycket oro i den här liksom villamagen om att det är liksom...
Den får man nog köpa. Och man får ju också köpa, om man tittar på opinionsmätningar, de är ju svårtolkade så här års, höll jag på att säga. Men tittar man på sammanvägningar så har ju Socialdemokraterna en vikande trend. Det går ju neråt. Det har liksom, slutspurten ser inte bra ut för Socialdemokraterna.
Men det handlar väl inte bara om kärnkraften? Det måste väl finnas andra problem här?
När man alltid tittar på den danska inspirationen så är problematiken att Sverige och Danmark har så annorlunda demografi. Att i Sverige, liksom, det är inte värderande, utan det är bara så här att nej, men vi har haft mycket högre invandring, arbetskraftsinvandring. Vi har varit ett annat sorts land. Här har, som många har velat, de här grupperna ska bli integrerade. De har blivit en större del anhängare utav den vänstra sidan, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Och blivit en viktig del utav liksom den socialdemokratiska valkoalitionen. Så att som danska S försöka återvinna sina liksom arbetarväljare genom att liksom köpa beskrivningen invandring kostar välfärd kommer inte funka för svenska socialdemokraterna, för då krackelerar man i den kombinationen utav liksom arbetare, invandrare och kosmopoliter i storstäderna.
Din hypotes är, att Socialdemokraternas övriga problem förutom elpriserna är att man håller på att förlora Rinkeby.
Ja, eller man kan inte göra, man ser ju någonstans att så här, man förlorar man arbetar man går åt ett visst håll, ja men då förlorar man Rinkeby om man går ett annat håll. Så att det är därför tänker jag det här liksom, man kan säga som Ali Town å ena sidan, men man är också jättetydlig med att SD är det farligaste som finns.
Mm. Men det har ju kommit lite blandade reaktioner tycker jag när man har läst här reportagen då från Tjärna Enga och sådär. Då finns det ju de som tycker att det är jättebra med Magdalena. Alltså, det här
tydligare.
Säger ju...
Att vad är jättebra?
Nej, men att det är jättebra att säga att vi inte ska ha Somalitown. Mm. Att liksom, många som bor i invandrartäta områden vill inte det. De vill bo mer blandat. Mm. Och det där är ju liksom politikers eviga grej tycker jag, som de säger att ja, men när man åker ut i de utsatta områdena så är det ju de som vill ha hårdast straff. Det är ju de som vill liksom deportera folk på livstid som inte sköter sig. Mm. Så jag vet inte. Men samtidigt så visst, man ser ju också tycker jag en stor diskussion om människor som känner sig väldigt utsatta i den här politiska debatten, som tycker att den är jättehård mot alla invandrare. Väldigt liksom grovt generaliserande ofta. Man ryckte ju nästan till i söndags när Per Bolund sa att invandring också var bra för Sverige, och de jobbar ju i sjukvården och så. Ni vet den här gamla grejen som politiker sa förr i tiden, men ingen säger längre. Men jag vet inte om du har rätt. Tänker du att de går till nyans då?
Nej, men det är det som är frågan, för att en annan take skulle kunna vara så här att de väljargrupperna kommer ändå gå åt den vänstra sidan, men då är det ju så att S bara så här, fast vi vill inte ha ett stort vänsterparti eller ett stort miljöparti att bråka med, så nej tack. Det är liksom den tanken, om man går för långt åt det ena hållet. Men nu kan det ju bli så, återigen, att det är inte det analysen man gör. Var landade vi i liksom frågan om, enkelt uttryckt, invandring, utan det blir som sagt så här, nej men vi hade för dålig ekonomisk politik när det gäller ett akut.
Men saken är ju
så kommer
det
låta
internt. Invandringsdebatten handlar ju inte så mycket om så här hur mycket invandrare ska komma till Sverige, utan invandringsdebatten nu handlar ju om, sköter sig invandrare i Sverige eller inte, är det invandrarnas fel att vi har gängkriminalitet, alltså den är ju på en annan. Den handlar ju mycket mer om de som lever i Sverige idag än de som eventuellt ska komma hit.
Det spännande med din hypotes, Henrik, tycker jag är att alltså vi har ju, Moderaterna är ju ett parti som står i spagat, har gjort så länge, försöker hantera det. Säger liberalkonservatism går absolut ihop, även i denna tid när liksom Det konservativa är ultraradikalt, konservativt, nationalistiskt, och det liberala blir liksom Annie Lööf. De försöker hantera sin spagat. Det du beskriver är ju potentiellt en uppkommande spagat för Socialdemokraterna, som kanske händer just nu i den här valrörelsen, där man gör Danmarks inspirerade utspel och liksom drar ena benet längre och längre åt det där. Alltså, jag
men
läste...
samtidigt kulturkrigar på andra sidan för kosmopoliterna i storstäderna. Ja, så ja, men du skapar spänning där.
Alltså det är någonting, jag fick tidningen Heimdals lilla tidskrift. Den, jag kommer inte ihåg vad den heter nu.
Den heter Heimdal. Nej, det heter den inte.
Jag trodde du skulle säga typ hem och hyra. Heimdal. Jag bara, det var konstigt att säga typ. Den kanske heter.
Den heter Tradere et resistere.
Med reservation för uttalet.
Nej, latin uttalas precis på det sättet. Ja, och det är latin, men jag vet inte riktigt. Ja, tradition och resistera, kan det betyda motstånd? Jag vet inte. Här har de en gästredaktör, Arvid Hallén, känd konservativ profil, SD-nära, någonstans i landet Moderaterna SD. Det han skriver i sin lilla ledartext är: det är val. Valet kan inte, kanske verkar oviktigt, men det är jätteviktigt. Man måste gå och rösta. Man måste gå och rösta eftersom i Ukraina så slåss människor för demokrati och fria rättigheter. Jag har hört den här ledaren från den mycket konservativa idag, tidningen Heimdal, flera gånger den här valrörelsen. Det är så Magdalena Andersson inleder alla sina valanföranden. På torgmöten, när hon hamnar på gatan någonstans, när hon är på något arbetsplatsbesök, det är det första hon säger, det är det första hon kommer säga i partiledardebatten också. Och det säger någonting, tycker jag, om att, okej, alltså Heimdal och Magda, de börjar den här valrörelsen på samma ställe.
Men, ja... Alltså vad säger det egentligen? Inte det är en sån generisk sak som vi alla kan säga?
Att det är hemskt med krig i Ukraina?
Ja, men det är viktigt att gå och rösta.
Okej, okay. Alltså, ganska mycket. Men det...
Vad är det du anser dig ha bevisat här?
kanske inga jättestora saker, men det säger ju ändå någonting om tonläget, att Socialdemokraterna är så pass... De har stuckit ut sitt konservativa ben så pass långt så att de ändå kan landa i linje med en ledare... i Heimdal, om en, även om det är om... Nej, en relativt, alltså, oviktig sak.
Är det inte Heimdal som har flyttat sig här? Och borde inte de skriva så här: det är jätteviktigt att gå och rösta, men alla kanske inte borde få rösta? Alltså typ, radikalkonservativa linjen, är inte det med så här, lite
kvinnor,
det som Mattias Karlsson var inne på i veckan?
Jag tror nog att det är åtminstone 100 år sedan Heimdal faktiskt tyckte exakt så.
Ja. Mm. Nu kommer de bli sura.
Men okej. I vilket fall, det Henrik är inne på är ju, ska ju bli spännande att se, tänker jag, i den här valrörelsen. Klarar socialdemokratin att hålla ihop sin väljarkoalition, och vad det nu är för väljarkoalition? Och klarar man av att hantera det internt sen? Alltså särskilt om man skulle förlora. Man har ju vikande trend själv, och mellan blocken så är det superjämnt. Det kan ju gå hur som helst på söndag.
Det är så himla spännande. Mm.
Vad händer, sett i den där diskussionen, om Magdalena Andersson blir oppositionsledare?
Men hon kommer ju ändå få okej siffror.
Som parti betraktat, menar du?
Ja. Och,
ja, det beror på vad man jämför med. Men okej, absolut. Det kommer de nog få. Om man jämför med Stefan Löfven, så ja, visst, okej.
Okay. Nej, alltså nu ligger de väl under förra valresultatet i mätningar.
Jo, men de har ju inte tappat 5 procentenheter.
Nej. Men,
de har suttit 2 mandatperioder, då ska man förlora makten, så det var inte konstigt. Hon har inte suttit som partiledare så länge, så hon, klart, hon ska ju inte avpolitera, så hon måste sitta kvar.
Ja, hon kan ju inte sluta. Fast det vore ju galet. Inte.
Alltså, kan ni tänka er henne i opposition?
Men hon satt ju i opposition i... Alltså hon var ju finanspolitisk talesperson i opposition sina första år.
Ja, fast det var ju också i opposition hon hoppade av.
Det passade ju henne ändå ganska bra, tyckte jag. Det var ju då hon sänkte den här brytpunktsgrejen och bråkade med.
Men du tänker att hon är så mycket tävlingsmänniska så att hon liksom...
Ja, att hon skulle älska att vara i opposition. Men det som jag har pratat mycket med moderater i veckan, och de har ju en alldeles... det är så kul att prata med dem ibland, för de har ju en sån bild av Socialdemokraterna. Alltså de har ju såna här inre föreställningar om liksom socialdemokraters maktskicklighet. Och,
de drömmer mardrömmar på nätterna.
Ja, men liksom, oavsett hur det går så är de på något sätt rädda för Socialdemokraterna. Och nu har jag hört resonemanget då. Om nu högern vinner valet, SD hamnar utanför regeringen. Mm. Alltså som Moderaterna tänker sig där. Är ett stödparti. Hur kommer Socialdemokraterna då agera i relation till SD för att splittra deras sida och deras budgetunderlag? Det är liksom sådana tankar som Moderaterna går runt med nu. Moderater.
Just det, men då
är det Magdalena som kommer bara så här, men nu måste
alltså de A-kassa. Är så här, de verkar väldigt nyfikna på hur Socialdemokraterna kommer agera i opposition.
De är
att förstöra för dem.
Ja, det kommer de ju göra. Och det kommer de väl finna någon slags njutning i. Men jag kan inte komma från det faktum att Magdalena Andersson lämnade politiken i opposition.
Alltså,
där
nu
under
du på det...
Mona Sahlin-åren.
Men då satt hon väl inte i riksdagen?
Nej, men hon var ju nära partiledningen. Och liksom, det var ju i det skedet som hon sa för sig själv på något sätt. Jag var inte där när hon bestämde sig. Nu får det vara nog. Jag, så här kan jag inte hålla på med politik. Politik är inte roligt. Hon lämnade ju politik med intentionen att aldrig mer syssla med politik. Det var ju i alla fall så hon beskrev det. Det frågade jag henne om under de åren när hon inte var i politiken. Så det där med opposition. Jag tänker ju att hon är ju liksom uppvuxen i regeringskansliet. Beroende av regeringskansliet. Jag tror hon kommer tycka det är hemskt i opposition.
Men tänk vilket offer hon då gör. Alla vet om hur jobbigt det är för Magdalena att inte ha makten. Utan makt Magdalena, ledsen Magdalena. Hur många så här,
du tänker plötsligt att alla väljare, konkurrerande politiker börjar sympatisera med Magdalena Andersson och böjer lite på huvudet och undrar, hur mår du nu? Det är synd om dig, jag tror inte
man
det.
Man kan ju se henne gå runt där i kammarfoajén och muttra att Ulf Kristersson är en svag ledare och mycket svag
och få utbrott och bli förbannad. Och...
Ja, jag tror att hon kommer ha jättekul.
Okej.
En rätt intensiv vecka.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hörrni, det jag inte riktigt kan ta in fullständigt i den här valrörelsen, det är ju att den ju redan är avslutad för så många människor. Det är ju jättemånga som redan har röstat. Jag har svårt att acceptera det här egentligen bara på någon slags traditionsgrunder där jag tycker att...
Heimdalska grunder.
Ja, det skulle vi väl kunna kalla dem. Där jag tycker att man går väl och röstar på valdagen. Då har man, innan dess kan ju saker hända. Alltså det kan ju, någon partiledare kan ju...
Men du är inte en fullt ansvarig medborgare.
Ändra sig om någonting, någon kan dö. Alltså det finns ju hur mycket som helst som kan hända.
Men är det lite som så här familjer som inte firar julafton den 24 eller som så här, barnet har kanske liksom, men man kan ta vilket dag som helst och fira födelsedag. man går och gör det här för det här är en tradition.
Men jag tänker att folk inte vill stå i kö, att det är det. De, alltså det är lite fördåra samhället, typ. Man vill gå och rösta när man kan. Valfrihet.
Kan man få dåra hem valsedlar?
Men,
tror du det?
Jag pratade faktiskt med en partist som jag råkade ringa samma dag som förtidsröstningen öppnade. Och då sa personen att jag röstar. Och jag var så, men du röstar väl på valdagen? Det var också en traditionsbunden person. Och då sa hen att självklart röstar jag på valdagen. Men jag förtidsröstar också den första dagen ifall jag någonting skulle händer. Dö.
Partiet har rätt min.
Så räknas ändå min röst.
För det var sunt partismetänkande att så här, man vet vem man kommer rösta på. Den här hunden som lyfts fram. Eller det, här, det brukar beskrivas så att, kommer inte ihåg, är det något amerikanskt eller någonting?
Personen sa också faktiskt att den brukar kryssa olika personer vid de olika valtillfällena. Och så kan den säga till två personer, jag kryssade dig i valet. Det är någon sann maktspelare det här.
Det är något jättevackert, för den förstår ändå så här att jag har inte kunnat träna bort lögnreflexen i ögat, att den ser dem så här. Annars kan man ju säga så här att eller bara vet vad jag skulle göra. Jag skulle ta min förtidsröst, kryssa alla så att det blir helt ogiltigt och sen kunna säga till alla mina partikamrater, jag kryssade dig. Jag kryssade dig.
Men vill ni veta hur många som har förtidsröstat?
Okej.
Okay. Alltså Valmyndigheten har de har statistik jag hittar bara från i måndags, då förtidsröstade 73 000 personer ungefär. Och sammanlagt det de har fört in i sin fil här är det 1,370,689 människor som redan har röstat. Så varför ska vi ha den här veckan med liksom partiledardebatter och statsministerdueller varje kväll?
Men de kan ju ändra sig. Man kan ju, det är ju valdagen som räknas om man röstar igen. Man så. Kan ju...
Man har väl rätt att... Men alltså, ja... Jag är helt chockad, det är alltså över 1 miljon.
De tror ju att det ska gå upp till en halv 50%. Hälften kommer att ha förtidsröstat det här valet, har jag sett i alla fall någon graf på.
Men det borde ju, om den utvecklingen fortsätter, för det har jag också sett att det finns en kurva där det går åt ett håll. Då måste ju partierna helt och hållet lägga om allting kring en valrörelse. De senaste valen så har det ju verkligen varit otroligt mycket från en del partier så här. De 100 sista timmarna. De 200 sista timmarna. Alltså Martin Borgs på Moderaterna har ju en sån här nedräkningsdigitalt urverk med sekunder som tickar neråt.
Som en sån här liten gymnasist. Stänger. Nu blir vi utslängd.
Det är ju helt poänglöst om det bara trillar in hälften av rösterna nu redan. De kan ju strunta i slutdebatten.
Om det är jämnt, varje röst räknas.
Ja, du tänker så.
Du verkar upprörd över detta.
Jag tycker ju att det är ju lite av en matchförstörare. Mm. Är det inte det?
Mm. Det är, men att folk har övertygelse sen att, innan och vet det här. Varför kan vi inte bara göra det?
Det är som att man går på fotboll och så får någon rött kort efter 2 minuter. Hur kul är den matchen sen? Alltså...
Det är väl andra som får spela, eller är de bara såhär, nu får vi bryta. Det fanns en stjärna och vi tänker inte ljuga om det här. Alla får tillbaka sina pengar för att när det här är huvudpersonen inte längre med.
Det är sällan man hör ordet valfeber som positivt laddat. Men någonstans så avtar ju intensiteten och valfebern då om folk redan har gått och röstat för 2 veckor sedan. Det blir ju ingen spurt.
Men eller? De slipper ju den där. Det kanske är sådana som jag som tycker att politikerna blir så dumma i slutet av valrörelsen. Så att de bara, jag röstar innan de har kommit till det stadiet. Så, jag skulle vilja rösta mellan, mitt i mandatperioden skulle jag vilja rösta.
Tänk om det är just, nu är jag dum mot väljare här, men att de där sista väljarna som ska upp och motiveras, de bara, jag vill ha kött och bananer och bajs kastat på mig. Min apa, gå fram och kasta på den andra apan. Man känner sig, vad kul att alla ska med.
Men du tycker att det inte är någon valfeber i den här valrörelsen. Att den är lågintensiv, har jag hört dig säga.
Nej, men för mig är ju det här, jag tänker ju, oj, så här mycket valrörelse har vi väl aldrig haft. Men det kan ju ha att göra med att jag startade ett helt nytt jobb, en helt ny roll, 4 veckor innan ett val och har i princip varit marinerad i presskonferenser och utspel och valmanifest och jag är ju lite som ett barn som tycker så här, vad hårt och jobbigt, men vad spännande det är, det här nya grejen, och har ju bara en jag tycker ju det här är väldigt roligt, kanske just för att jag inte har blivit en cyniker som Margareta, cyniska Maggan. Jag har fortfarande mina blåa, glittrande, naiva dumögon och tittar på det här, vad roligt allting ska bli. Och sen så hör jag med andra runt i landet att så här, men var är valrörelsen? Var är valstugorna? Var är valaffischerna?
Ja, men valstugor har jag sett. Eller sån här tält är det ju nu för tiden.
Och affischer är det ju överallt.
Inte runt om i landet. Vi hörde det här att ett exempel, någon var ute i hemkommunen och bara så, men vart är valaffischerna? Bara så, nej, men de tog ner dem förra valet så att vi har inte riktigt orkat sätta upp några i år. Man bara, oj, det här är lite tråkigt. Och sen finns ju också det här exemplet som jag kommer ihåg från min egen hemstad, att valstugorna...
Kristinehamn.
Gud, vad fint att du kunde ha landat någon helt annanstans. Men din geografiska kunskap om östra Värmland växer och blir starkare.
Var
en
det
dag.
Rätt?
Ja, du kommer kunna bli en landshövding.
Sista är Mariehamn, det blev
absolut
fel.
Absolut, men jag... skånsk adel, vi ska inte ifrågasätta dem. Vi ska bara låta dem dominera oss på det här sättet. Där är det ju så att alla... partier har ju tagit över såna tomma butikslokaler på gågatan. Så att liksom poängen av att ha en egen valstuga nu behöver man ju inte riktigt ha längre för att
vadå, de har såna här amerikanska lösningar, alltså att man har en lokal. Som sossarna försökte med i Stockholm, alltså centralt, 2010 när Mona Sahlin var partiledare. Då, det var väl Martin Jelin och Karin Pettersson som ledde det. Där det skulle vara liksom The American Way. De hade ett sånt... en sån shop liksom. Man fick gå in och snacka med partiföreträdare, få valsedlar och grejer och fick en kaffe och så.
Det gick inte jättebra i
det gick valet. Uruselt.
Fast det här kan du göra under hela mandatperioden.
Men vadå, i Kristinehamn är det man gör istället för valstugor?
Jag vet inte 100% om det inte finns valstugor där, men jag vet att det här fenomenet det existerar. Och sen vill jag också lägga till det här med valfilmer. Eftersom jag är en sån som inte längre tittar på den kommersiella tvn, så har jag, känns det som jag har missat alla valfilmer. Det som brukade vara en grej som man ändå såg och som kändes lite konstigt. Så här, politisk propaganda här bredvid Gevalia. Vad konstigt. Men nu får inte jag den här chocken över. Och det är det här jag undrar som gör att jag liksom, jag kanske bara fantasmar och minns att det borde varit mer valstugor, mer valaffischer, torgmöten. Kommer ni ihåg torgmötena?
Men det är torgmöten
överallt. De ställde in dem för att ta selfies istället. Läste en rad i en artikel. Tänker 100% säga att det är den nya sanningen och också säkerhetshoten.
Det är den nya grejen med selfies.
Får jag fråga en liten fråga, Henrik?
12 i minuten var det Magdalena Andersson kunde ta.
Internet.
Vem? Vem räknade ut det här, the average?
Tobias i en text.
Ja, det har jag gjort.
Du måste börja läsa dig.
De gjorde alltså,
du verkar vara jätteintressant. Du alltså borde ta en prenumeration på en viss tidning.
5 sekunder per selfie. Otroligt tempo.
Hon löser statsmannamässiga saker och hon kan klicka.
Jag har en invändning mot ditt resonemang.
Förutom att det också bara är 17 frågor. Det är inga så här typ, varför händer det här på riktigt? Har du ringt någon? Nej, absolut.
Internet. Du känner till det, att det finns.
TikTok menar du.
Jag tänker valrörelsen som den du efterfrågar. Den här febriga stämningen. Det man, att det liksom, var man än går så studsar det mot den i huvudet. Att det är på internet nu för tiden.
Och när du säger det här så är det som att jag säger så här, typ, tänk om livet vore lite roligare, och de bara så här, du ska få ta en skål med kräks och svälja den. Varsågod Twitter! Man bara, nej, det var inte det jag ville ha. Jag ville
nej,
bara
det är
ha...
inte det du vill ha.
Nej, alltså, nej, det Twitter är ju, Twitter det är ju vansinnigt.
Ja, men har du sett Instagram då? Till exempel igår så hade Ulf Kristersson, sociala mediepersoner, klippt ihop alla hundar han har träffat under valrörelsen. Fick man se när han klappade dem.
Ja, förlåt. Gud, jag har glömt bort att Ulf Kristersson är deras presidentkandidat. Jag bara säger Winston. Vad Winston har nosat i för hundrumpor och sånt. Jag tänkte så här, absolut.
Ja,
och sen, tänkte jag helt så här, varför går Ulf Kristersson och nosar hundar? Men det var ju inte så. Det var ju inte det. Det var ju deras...
Ja,
du menar
klappar,
att det finns glädje att man kan göra sånt.
Magdalena Andersson TikTok dansar med SSU.
Ja, och valfilmerna finns ju. Sverigedemokraterna, men de har gjort den så, den är ju så lång, så den tror jag inte går kommersiell tv-reklam. Alltså den är flera minuter lång.
Mm. Det är YouTube.
Okej, men det största...
En annan internetplats.
Absolut. Visst, det finns en teknik och olika saker förändrar varorörelsedynamiken. Men den största problematiken, och då kommer vi tillbaka till de här siffrorna, om vi nu kan tro på dem, om inte allting bara är ett gigantiskt mätfel. Vi ligger väl jättenära valresultatet från 2018, så frågan är, varför gör, vad hände med de här senaste 4 åren? Om det kommer sluta i att så här, inget parti förändrar sig mer än någon procentenhet, så blir man lite bara, what was it all for?
Alltså procentenheterna kan ju spela roll, men du menar vi får, det slutar i samma situation.
174-175. Om det gör det, vad gör vi då? Är det då vi säger, vet du vad, demokratin, du fick en chans, du får bara en chans och du gav samma resultat som förra gången.
Men, nej men det kan inte, förra gången blev det ju 134-133 och SD står utanför.
Du
det är en annan spelplan nu, det har ändå hänt lite sen förra valet. Alltså Ulf och Jimmy gått till val ihop.
Ja.
Förra gången skrev Ulf ett kontrakt där det stod, jag ska inte prata med Jimmy, jag lovar Jan Björklund. Och Jan Björklund sa, jag tror inte dig.
Jag har alltså halvpitchat den här texten så här. Var så många frågor och sen så var chef Erik bara så här, jag vet inte om du har några svar. Och just det här hade jag tänkt att landa så här typ. Tänk om det bara blir en repeat. Och nu kände jag också att du hade det självklara svaret på varför det inte är en sån stark avslutning.
Mm.
För att saker och ting har förändrat sig. Så
ändå långsamt. Ibland förändras det saker långsamt så att man inte märker det.
Jag känner att en metafor kommer vara. Det är is. Det är isglaserat. Jag ser ett dumt litet urtidsdjur. Okej, jag har en text att skriva. Vänta, jag går.
Jag tänker ju fortfarande att det blir dött lopp. Och att det inte blir klart på söndag. Och
onsdags slutresultat, nej, för vi kommer förvänta till onsdag efter det. Och sen så kommer det bli någonstans i Örebro för de liksom räkna om.
Ja, och en rimlig, det här säger väl människor i alla partier nu, men det är ju som att de själva är i stadiet, inte 200 timmar kvar, sista kampanjen, alla måste ut, utan de är i, snart börjar den riktiga valkampen, den om tolkningen av resultatet och hur vi ska positionera oss då. För lärdomen av förra den mandatperiod som håller på att timma för timma avslutas nu.
Livet går sakta ur dessa ögon.
Exakt. Är ju ändå att det blir inte som de har sagt i valrörelsen, och det är svårt för dem att göra som de har tänkt.
Det kan hända mycket saker. Det finns ett antal motstridiga saker, till exempel Johan Persson säger att de inte tänker gå med på migrationsuppgörelsen som de andra tre partierna gjorde hösten 21. Och för Sverigedemokraterna är det enda som spelar någon roll. De kommer aldrig släppa igenom något utan det.
Och Nooshi Dadgostar säger att hon tänker trycka rött till Magdalena Andersson som statsminister flera gånger. Det har kanske inte hon
nej,
själv
jag
sagt,
tror inte riktigt hon
men
sagt
det
själv.
Säger ju vänsterpartisterna. Ja. Det är ju det de säger i bakgrundssamtal. Här ska det tryckas rött om vi inte får vara med i regeringen.
Och centerpartisterna säger, ni ska se hur det känns att trycka rött flera gånger. Vi har gjort det. Inte en underbar upplevelse.
Ja, men lägg av nu. Alltså så här. Du och jag snackar ju med varandra.
Ja, men lägg av nu. Snackar med varandra.
Det här är ju vanliga onsdagspolitiken. Det kommer också en fredagspolitiken. Och sen så ska vi, om vi står på benen, spela in en valnattspolitiken.
Så att vi kommer ge exakta procent och mandatförutsägelser, och sen så kommer vi ha någon sorts intern match, vem av oss som var bäst och som får behålla sitt jobb och position.
Det ska bli jättekul. Och sen så vill jag också bara...
Men vadå, en fredags innan och en söndags efter?
Alltså det är vi som går till val?
Ja.
Okej, nu förstår jag.
Jag vill också bara tipsa om en helt annan sak, nämligen att man ska lyssna på Svenska Dagbladets andra podd Blända, om Pontus Rasmusson, Barnidalen och skandalerna. Den är jättebra om man behöver paus från politiken.
Vem kan behöva det?
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Martina Pierrot, ansvarig utgivare Anna Kareborg.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.